Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Hej och välkomna till denna podd. Idag ska vi prata om de globala målen. Jag heter Marie Alani och jag har med mig min kollega
Helena Timander.
Och idag har vi två jättespännande gäster som ska hjälpa oss att samtala och utforska vad innebär det att faktiskt praktiskt jobba med de globala målen. Vi har Parul Sharma.
Hejsan.
Välkommen. Och Per Larssons.
Hallå, hallå.
Jag tänkte att jag skulle börja med att be er presentera er själva för våra lyssnare. Om liksom vilka ni är, lite grann om vad ni har gjort tidigare och varför ni brinner så mycket för de här frågorna. Parul, vill du börja?
Ja, mitt namn är Parul Sharma som sagt. Jag är människorättsjurist och inledde väl min professionella bana inom mänskliga rättigheter, vidgade sedan till mer praktiska frågor på fältet om hur mänskliga rättigheter är tillämpliga, både i affärslivet och i det privata. Och när man plötsligt börjar arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken så blir det väldigt lätt en fråga om just miljö och antikorruption också. Så det har varit min väg de senaste 15 åren i princip. Idag jobbar jag på advokatfirman Vinge som rådgivare i dessa frågor i förhållande till just näringslivet. Och jag är också ordförande för regeringens delegation för Agenda 2030. Skriver en hel del, försöker opinionsbilda en hel del också i min roll som aktivist inom just mänskliga rättigheter. Hjärtat slår väldigt mycket just nu och har gjort det under alla år för barnens rättigheter specifikt. Då är det oftast barnperspektivet som jag har i centrum när jag resonerar och arbetar. Så det är väl det lättaste sättet att förklara vem jag är rent professionellt. Mm.
Mm. Per, vem är du och varför har du hamnat på den här banan och är så passionerad kring detta ämne?
Ingenjör i grund och botten som var helt bestämd för att han skulle bli vd för Volvo som en 18-åring. Men det var så småningom en ekonomexamen nästan, C-uppsatsen inte inlämnad ännu. Och någonstans där på vägen kom jag på att nej, men det här var inte det som var intressant utan det var människor som var intressant. Och har jobbat 20 år med hållbarhetsfrågor. Det har varit vägen in för mig där varit via personal, ett personalchefsjobb. Där fokus handlar om att ändra attityder till människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Eller funktionsmöjligheter som jag vill säga. Så kan vi frigöra den potential som finns hos människor och låta dem få vara duktiga de är duktiga på. Då kommer vi skapa ett bättre samhälle som håller ihop. Så min ingångsvärde i hållbarhetsvärlden kommer i den sociala dimensionen. De sista 10 åren så har det varit väldigt mycket fokus på miljöfrågor och miljöarbete. Idag är jag då hållbarhetschef på Rangsells familjeföretag i fjärde generationen. Och då sitter verkligen det här i DNA, att tänka grönt och kunna fokusera på liksom att både bidra med lösningar på samhällsproblem samtidigt som vi gör goda affärer. Och där tror jag lite grann nyckeln finns i framtiden. Ska vi lyckas så måste vi identifiera samhällsutmaningar som vi som företag kan bidra med en lösning. Och löser dessutom en individs problem så blir det bingo. Då kommer andra att prata om oss och startar vi en positiv värdegrund. Så att se jättefram emot det här samtalet. Jag har med mig en liten goodiebag här som inte tittarna då, eller lyssnarna kan höra se. Men jag har några saker jag skulle vilja exemplifiera de här möjligheterna som finns.
Spännande.
Ja, verkligen.
Ja, det känns ju som att kanske mer än någonsin tidigare är de globala målen och det arbete som ligger bakom och det arbete som inspireras av de globala målen är mer aktuellt och mer viktigt än någonsin med tanke på hur världen faktiskt ser ut just nu. Och jag bara ger lite bakgrund till våra lyssnare som kanske inte är jätteengagerade eller jätteinsatta i vad de globala målen är. De globala målen antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer vid FNs toppmöte i New York. Och det som ingår i de globala målen är 17 mål och 169 delmål. Och detta är då den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits av så många länder. Och bara det är ju en bedrift verkligen att man får så många att enas kring dessa 17 mål. Tanken är att fram till 2030 så ska de här målen och denna agenda leda världen mot en mer fredlig och hållbar utveckling på olika sätt. Och det är tre dimensioner av hållbarhet som man pratar om. Det är både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och de globala målen har tagit över kan man säga efter millenniemålen som nådde sin deadline 2015-2016, årsskiftet där. Så det är lite bakgrund. Men vi tänkte att idag ska vi kanske inte prata på sån stor världsnivå utan mer praktiskt. För att som med alla den här typen av agendor eller målsättningar som sätts på en sån världsnivå eller på FN-nivå så kan det vara lite flummigt och lite svårt att förstå hur bryter man ner det till sin egen organisation eller sitt eget företag. Och det tänkte vi att ni skulle få hjälpa oss utforska under detta samtal. Så jag skulle egentligen ställa första frågan till er och det är, vad tycker ni egentligen att de här globala målen innebär för ett företag? Mer på man drar ner på den nivån, på individ, företags- eller organisationsnivå.
Mycket om hållbarhet handlar om att titta in i framtiden. Och här har vi faktiskt framtiden framför oss. Vi vet hur samhället kommer utvecklas de kommande 20 åren, i princip. Vilket innebär det att det gäller att förhålla sig till det här eller alternativet vara med och påverka. Och det märker jag efter att företaget för företaget idag inser. Vad vi har gjort hos oss är att först börja mappa de olika målen mot vår egen verksamhet och identifiera var kan vi göra störst nytta. Vad kan vi känna vi att vi vill påverka för att verkligen skapa då den här samhällsnyttan. Och konkret, mål 12 är ju det som vi direkt kan påverka mest. Hållbar produktion och konsumtion. Som också är det målet som har flest kopplingar mellan varandra, tycker vi. Jättespännande att se fortsättningen på det här. Och väldigt glad att man faktiskt inte bara pratar om utvecklingsländerna som millenniemålen var, utan nu är det faktiskt hela världen.
Mm. Jag instämmer, just den här mappingen som Per talar om är ju väsentligt. Det är också det vi kallar för en väsentlighetsanalys som måste till för att bolagen ska se, företagen ska se vitsen eller relevansen med de 17 målen i sin verksamhet. Sen är det så att alla 17 målen kommer inte vara tillämpliga för ett företag. Utan det som de 17 målen gör nu, de universella målen som de är. Och det är också viktigt att komma ihåg att millenniemålen var ju en biståndsagenda. Det här är en utvecklingsagenda som ska gälla på alla nivåer. Från medborgare upp till stater. Och det som är viktigt här är att förstå att företag kan ha ett tvåfaldigt intresse i att använda sig av utvecklingsmålen. Det första är bidragsdelen som Per talar om. Hur kan man bidra till en hållbar värld? Och den andra är ansvarsdelen som jag arbetar väldigt mycket med. Hur tar man ansvar för sin påverkan som man har som företag? Och det kan vara påverkan i dina leverantörsled, i din inköpsprocess, i din försäljningsprocess, i din dumpningsprocess, i din anställningsprocess utifrån ett HR-perspektiv eller personalvetarperspektiv. I din process att integrera eller inte integrera människor, att ha jämställdhet och inte ha jämställdhet. Så att det finns en ansvarsbit i detta också som kanske inte är lika charmigt att prata om när vi pratar om hållbarhetsmålen. Men så att säga, det är ett tvåfaldigt intresse som företag har av de globala målen. Men det absolut viktigaste är just den här kartläggningen som måste göras. Vilka mål är väsentligast för oss som företag?
Då blir jag nyfiken på hur pass medvetna svenska företag är kring de här målen. De är ju dels ganska nyligen satta. Och sen är det ju en viktig fråga hur man skapar den medvetenheten och hur man når ut till företagen.
Jag upplever att svenska företag är väldigt skarpa när det gäller miljö- och klimatfrågan. Sverige är ett land, en nation som har producerat enormt skarpa miljötekniska bolag med mycket mycket innovation på området och mycket innovation som också komma skall. Däremot upplever jag dessvärre att när det gäller mänskliga rättigheter och de sociala aspekterna, att det är ett ben som är otroligt svagt. Jag brukar säga att det är våra polioben, mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågorna. Vi är oerhört liten stabilitet i de frågorna och väldigt begränsad kunskap på området.
Vi ser ju där hur Sverige har väldigt länge jobbat med just miljömål som bas för utveckling. Nu har det varit väldigt mycket fokus då på samhällets utveckling. Men även där de sista åren har företagen börjat inse att även där kan vi påverka. Även där har vi konsekvenser som vi måste ta hänsyn till. Så jag ser ju de svenska miljömålen som också är 16 till antalet och ett generationsmål spelar väl in i de globala målen. Mm. Och, så att jag ser ju positivt fram emot utvecklingen hur Agenda 2030 kan, där de svenska miljömålen kan mergas in och bli en del av det här.
Mm. Sen är det ju så att Sverige som nation, för att göra det så praktiskt som möjligt för företagen så måste regeringens strategier synkroniseras väldigt väl med gemene mans så att säga, praktik när det gäller de 17 målen. Regeringen producerade bara för några månader sedan en strategi för just mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Där nämner man knappt svenskens fotavtryck utanför Sveriges gränser. Likaså när det gäller antikorruptionsfrågan i mångt och mycket. Så jag tror att vi som nation behöver tänka, och där har företagen kommit längre skulle jag vilja säga, än vad stater har och kanske individer också. Att som nation behöver tänka på de fotavtrycken vi också har utanför Sveriges gränser.
Så lämpligt att du nämnde det. Jag har lite saker i min goodiebag och just det här med avtrycken utomlands. Då.
Jag tror att det är skräp.
Precis, ja. Vad är det för typ av avtryck som vi har? En jätteliten då i det här fallet då, det här heter en vad heter det för någonting? Det heter en litet glas. Symboliserar då i det här fallet då 432 kilos frågan som vi kallar. Det vill säga hur mycket avfall vi då gör av som konsumenter. Sen har vi det vi kallar för tvåtonsfrågan som avser all produktion av som vi har i samhället som uppger avfall. Det vill säga allt från kommuner, allt från företag. Snart kommer vi till den stora samhällsfrågan som avser internationellt. Men då har vi först en som avser hur mycket avfall, resurser som vi behöver använda för att producera det vi konsumerar i Sverige i form av varor och tjänster. Och det representerar 60 ton per capita per år. Men då är det spännande. Det här är bara det vi konsumerar i Sverige. Sen har vi en lika stor stapel nästan som är det vi exporterar som är vår BNP-tillväxt. Och kruxet är den att vi har en 75-tonsfråga. Det här är det avtrycket som vi har av de varor och tjänster där vi importerar naturresurser. Det vill säga där vi riskerar att exportera miljöskulder. Mm. Och den här växer lavinartat, det vill säga minskar produktionen i Sverige och förlägger produktionen internationellt istället. Precis, mm. Det är precis det som du pratar om. Och det här vill jag att vi fokuserar mer på, det vill säga 60 tons och 75 tons frågan.
Mm. Ja, men det är ju det som är den brinnande hållbarhetsfrågan. Ingen nation, ingen medborgare idag kan tänka isolerat utifrån sin kommun enbart eller sin nation. Sen är det ju så att vilket ansvar har jag som medborgare eller vilket ansvar har vår kommun i de här frågorna? Det är ju praktik det också. Men mitt ansvar tar ju inte slut så fort jag lämnar min vardagliga sfär. Mm. Och där tror jag att vi i Sverige måste bli mycket, mycket bättre. För vi har ett, som Per också då, visat här med, vi har ett litet labb här i studion just nu för de som inte ser. Och det här måste vi prata öppet och ärligt om. Mm. I hela den här konsekvensen, vare sig det är svensk export eller produktion som vi har förlagt utanför Sveriges gränser, så är det andra konsekvenser också som vi inte ser. Mm. Det är de här gråa spelen som vi inte riktigt förstår som svenskar. Det är mutor till myndigheter, det är liksom underliggande förtryck, utnyttja förtryckande system som har funnits sedan flera hundra år tillbaka som vi måste bli bättre på att förstå. Det är inte så för att vi, bara för att vi sätter en svensk flagga någonstans så poppar det upp någon svensk demokratitänk bara för att det liksom finns en flagga på plats. Utan liksom den formen funkar inte. Hade det gjort det så hade vi levt i en annorlunda värld. Så jag tror att den aspekten är oerhört viktig. Först då kan vi få till verklig praktik.
Jag kan ju tycka ofta att när man pratar om hållbarhet överlag i Sverige ur ett svenskt perspektiv så tycker vi i Sverige att vi har kommit längst, liksom, att vi har kommit jättelångt. Och det har vi på många sätt. Men om man jämför med andra länder till exempel som du är lite inne på, Parol, vad kan vi dra för inspiration från andra länder som har lyckats med de bitarna där vi är lite svagare? Då, de här poliobenen som du pratar om. Mm. Och skulle säga, finns det något land man kan titta på och dra inspiration som vi kan lära oss
av? Bara för att börja det här med att vi är bra. Vi är bra. Vi har klassats som nummer ett av OECD också. Under rådande förutsättningar har vi gjort väldigt mycket inom, och då är det inom nationen Sverige, så att säga. Det som är viktigt att fundera på, vi har producerat några Per Lars-Hans idag som ledare. Har vi säkerställt att vi kommer ha en större massa Per Lars-Hans i nästa generation? Har vi en second line av ledarskap som kan tillvarata den här statusen som vi har? Mm. Så jag tror att en fråga är på svaret, ja, vi är ledande. Nästa fråga, den brinnande frågan i min värld är, kan vi garantera att de här förutsättningarna består? Mm. Och kan vi garantera att vi har ett ledarskap framöver som faktiskt kan lägga korten på bordet eller gruset på bordet, som Per har gjort och förklarat så här, alltså med den öppenheten? Så jag tror att det är en fråga som måste ställas. Nummer två, finns det inspiration att hämta? Alltså det är högt och lågt, men det finns. Alltså de länder som är drabbade av att vissa mål nästan inte existerar, som rent vatten och sanitet till exempel. Mm. Eller frågan om och det är mål 6, rent vatten och sanitet. Mål 3, hälsa och folkhälsa. De nationerna har vidtagit väldigt skarpa och starka, så att säga, både lagstiftningar och policyn för att infoga i sitt skolsystem, för att liksom bygga upp grunder från början. Så det finns lite högt och lågt med det finns de länder som lider av Ebola till exempel nu har sagt att vi kan inte fokusera på alla 17 målen, utan vi kommer fokusera på mål 3, hälsa och välbefinnande till exempel. Så att det finns lite högt och lågt där. Indien är ju ett land som har antagit en lagstiftning som där det är lag för företag att efterleva vissa utvalda mål som är av relevans för den indiska nationen till exempel. Lika så har Kina nu satsat på mål 13, klimatmålet, som de ser som sin primära. Så att det finns mycket inspiration att hämta för enskilda mål. Många afrikanska nationer har ju tagit mål 13 till exempel och mål 6, vattenmålet, som en sån primär. Mm. Så att det händer mycket skulle jag vilja säga, men inte på alla 17 målen, och det är inte heller möjligt skulle jag vilja påstå. Mm.
Jag tycker det här kan ju även svenska folket göra en insats nämligen, och pratar vi mål 6 då, jag är också engagerad inom WaterAid och passade på att göra en studieresa till Rwanda. Och såg just där angående vattenfrågan och sanitetsfrågan. Och sanitetsfrågan är grund för att skapa också mål 3, hälsa. Mm. Och det var spännande att se det. Där hade man precis konstruerat ett vattenverk som skulle kunna rena vattnet. Men hade fortfarande inga avloppsreningsverk. Och i och för sig så fanns det inte speciellt mycket heller då plumbings. Det fanns inte speciellt mycket liksom avlopp, men det var på väg att byggas. Och det såg man, de insåg att hela tillväxten i landet kommer bygga på att kan befolkningen få rent vatten, kan vi skapa sanitet, då skapar vi tillväxt också. Mm. Så jag håller med, jag ser det direkt. Och här kan ju som sagt vara svenska folket som kanske lyssnar nu här några, göra en insats via WaterAid.
Mm. Men också ta ansvar för vårt vatten. Det här är en källa som kan ta slut även här.
Absolut.
Så att vi måste ha. Men om vi tittar tillbaka till företag, jag brukar ju få frågan så här, vi har jobbat med CSR, Corporate Social Responsibility, eller hållbarhet, eller Sustainability, Hur kommer målen in nu? Det är en praktisk fråga. Mm. Och då brukar jag säga så att se de 17 målen som ett sätt att få lite skarpare glasögon när ni jobbar med hållbarhetsfrågor. Om vi tittar på Pers exempel nu med Rwanda till exempel. Har du inköp från Rwanda? Vilket många av våra exportbolag har. För det är en gruvindustri och det finns en rådande industri, speciellt i inköp och produktionssammanhang för våra verkstadsbolag i Sverige och globalt. Jobba på din inköpskedja. Kvinnor drabbas värst i leverantörsledet. De har inte access till vatten. De vågar inte gå in på toaletter och låsa om sig, för de är rädda att någon kommer in och låser in sig med dem och antingen våldtar dem eller misshandlar dem på annat sätt. Så att precis som Per säger, det är ju knutet till hälsa och välbefinnande. Men det är ju då direkt också knutet till mål 5, jämställdhetsfrågan. Du kan faktiskt stärka kvinnors rättigheter bara genom att med en punktinsats att stärka dina leverantörsled. Fokusera på kvinnor, fokusera på hälsa och vatten. Något utav de här tre så kommer du liksom infoga alla dessa tre mål. Jag hoppas jag var tydlig nog. Alltså att genom att fokusera på jämställdhet till exempel i Rwanda i dina inköpsled, så kommer du också kunna stärka hälsa, välbefinnande och vattenfrågan.
Ja, det är alla de här målen är ju integrerade i varandra, förstår man ju. Att de är liksom intimt kopplade till varandra. Jag tänker på det här med uppförandekoder. Jag lyssnade på ditt sommarprat som för övrigt var fantastiskt bra. Jag rekommenderar alla att lyssna på det. Där pratade du om uppförandekoder, för det skulle ju kunna vara ett verktyg, tänker jag, för att realisera de här målen, om de funkade. Men samtidigt så berättade du också att siffrorna ser inte så roliga ut. Och att det finns utrymme för förbättring, om man säger så.
Jag tror att vi har hängt upp oss generellt i västvärlden på uppförandekoder. Vad är en uppförandekod för något? Det är en viljeyttring, inte sant? Jag brukar lite skämtsamt säga att det är ungefär som att Blondinbella skulle skriva på sin blogg att hon respekterar Sveriges rikeslag. Det har liksom samma bäring som att anta en uppförandekod egentligen. Det är en viljeyttring. Den har väldigt lite bäring. Utan alla människor på vår jord ska respektera konventionsrätten. Så är det. För att i uppförandekoder hänvisar du till barnkonventionen, till MR-konventionen för mänskliga rättigheter, till ILOs kärnkonventioner mot slaveri, för arbetstagarnas rättigheter och så vidare. Till alla miljöstandarder som finns. Och i min värld är det lite skitsamma om du erkänner eller inte. Du ska inte kränka dessa standarder och konventioner. Punkt och slut. Jag tror att man har tagit det till en överdrift. Många företag, men vi håller på att lämna det nu. För att vi pratade lite om det innan också. Att det finns en så att säga glupskhet ifrån media nu. Där man förstår att det räcker inte att bara anta. Du måste ha ett ledarskap. Du måste ha riktiga verktyg för att göra någonting. Du måste ha mandat uppifrån. Du måste ha en förmåga, en kompetens att förstå de här frågorna också. Det är 4 tunga discipliner, brukar jag tjata om. Det är mänskliga rättigheter, det är arbetstagarnas rättigheter, det är miljö och det är antikorruption. Eller etik eller moral som man gärna kallar det för i Sverige. Hur ska man arbeta med det? Det går inte med en uppförandekod. Men FNs UN Global Compact visade ju tyvärr 2013 att det var väldigt få bolag som hade liksom kommit till skott. Resan mellan att skriva under Global Compact till att anta en kod till att få ett styrelsebeslut var alldeles för lång och det hade hänt alldeles för lite. Om man tittar på också European Coalition for Justice, for Corporate Justice, som är en jättestor så att säga, gruppering som fokuserar enbart på företagens kränkningar av mänskliga rättigheter till exempel, så ser man att de företag som är nu, 2016, står anklagade för kränkningar av mänskliga rättigheter. 90 av de bolagen, 67 av de 90 bolagen som står anklagade för kränkningar har skrivit under FNs Global Compact. Bara det i sig visar ju att det inte funkar med att skriva under och anta uppförandekoden. Vi behöver mer styrka, mer händer och tänder och fötter.
Vi ser ju hur trenden är tydlig. Visst, tidigare så var fokus väldigt mycket uppströms, det vill säga våra leverantörer, hur tillverkar de, vilka sociala förhållanden lever då de som producerar då råvaran eller materialet till oss. Idag så är det mycket fokus nedströms, det vill säga vem säljer vi till, hur säljer vi? och det som är i fokus. Så företagen sitter i liksom en liten rävsax här. Man måste både ta ansvar neråt och man måste ta ansvar uppåt. Så Code of Conduct ser vi ökar i vikt, och det är ju etik- och moralfrågan. Och då är frågan, hur kan man lösa det rent praktiskt? Jag tänker som en svensk företagare, vad bör jag tänka på? Vi tror att det är jätteviktigt att man jobbar med värdegrunden i företaget. Då är ledarskapet viktigt, och att jag har en ledare som då är en förebild och går före. Och skapar det vi kallar ett grönzonsklimat. Grönt gillar ju Rangshäls, men det här blir en billigt talat. Och vi har senaste året då låtit alla våra chefer genomgå då ett ledarprogram som bygger på något som heter förtroendefullt samarbete. Jag tar upp en till liten god sak här. Min lilla portfölj.
Jag har med sig här av grejer.
Ja. Ja, vi tror det att kan vi skapa ett öppet klimat där man i tidigt skede lyfter upp utmaningar och för gemensamt fatta beslut. Och det är en liten bok här där rubriken heter just förtroendefullt samarbete. Då kommer vi att lösa utmaningar lättare och vi skapar ett klimat där man ser de positiva delarna. Ett sådant konkret exempel var i fredags. Jag har 18 medarbetare i mitt team totalt sett. Och vi har en mål nu så att varje medarbetare ska varje månad hitta ett gott exempel. En person i organisationen som agerar rätt enligt värderingarna. Och gärna man lyser upp kritiska saker. Och nu ringer medarbetarna och säger att den här personen har nu gjort fel. Han har gjort bort sig. De försöker mörka det här. Ja, men vänta, stopp nu här. Vi ska inte leta efter det. Vi skulle vända till dem positivt. Ring tillbaka nu och säga att men, kan inte vi lyfta upp det här nu som ett misstag? Vi ska öka antal rapporteringar. Ja visst, sa den chefen. Och då fick båda plus i kanten. Det vill säga chefen rapporterade och min medarbetare kunde övertyga dem att det är bättre att vi lyfter upp det här. Så det var positivt i alla ändar. Så ledarskapet för att driva på här är jätteviktigt.
Mm. Men jag tänker det som ni bägge lite berör, det är ju att se det här som en möjlighet. Alltså att inte bara se det som att det är en påtryckning och vad jobbigt det blev och så blir det dyrt att behöva jobba med de här frågorna. Så att det finns en del kanske cynism också hos många organisationer att funka det här verkligen. Har vi som ett litet företag i lilla Sverige verkligen möjlighet att påverka? Och jag tänker att Helena och jag har ju skrivit en bok som heter Lycklig lönsamhet, där vi även har skrivit en del om hållbarhetsfrågan och med olika exempel. Och där har vi pratat mycket om att försöka ändra ett mindset, och jag tror att det är det mycket det här handlar om egentligen, att ändra ett mindset hos chefer, ledning, styrelse, ägare, som du också är inne på lite grann, på ett familjeföretag. Att förstå att det inte bara är CSR vi pratar om längre, så att man måste ta sitt ansvar och så ska man städa upp efter sig, som det lite grann har varit med olika policies i ganska många år. Utan att faktiskt se det som en, vi brukar prata om CSO, opportunity istället. Alltså att det finns ju en möjlighet för affärsutveckling, för att attrahera rätt medarbetare, för att, framförallt om man vill nå en yngre generation av stjärnor som börjar komma ut nu, nya exade på arbetsmarknaden, som drivs mycket av värderingar just kopplade till att skapa en bättre värld, som på något sätt har det i sitt DNA att det är så här man jobbar, man tar ett ansvar både för miljön och för andra människor. Så jag tänker att det är verkligen, det finns ett mindset som man kan jobba med, framförallt kanske i ledarskapsledet.
Det här är bildet som sätter att överhuvudtaget kunna rekrytera, det vill säga att vi gör rätt från början och visa hur vi faktiskt är med och löser samhällsproblem. Om det lösningen dessutom kan lösa företagets problem, om inte annat på lång sikt, och löser en individs problem, ja, men då blir det bingo. Då får vi lojala medarbetare som kommer jobba och engagera sig och hitta nya lösningar. Så vi är igång i en positiv entreprenörsanda. Och plötsligt så kommer det direkt att slå på affären. Då hittar vi nya möjligheter att lösa utmaningar. Och så blir vi helt enkelt oslagbara. Det spelar ingen roll vilken marknadskampanj vår konkurrent kommer att jobba med. De kommer att misslyckas om man då kan landa att vi gör det på riktigt och visa den positiva effekten. Mm.
Jag tror att det är jätteviktigt att också vara, du nämnde den nya generationen. Det är en ny generation som kommer in under det här äldre ledarskapet också. Mm. Att bibehålla den och deras intresse för hållbarhetsfrågor eller den här värdegrunden som du hänvisar till också. För att det ser jag lite grann som ett orosmoment. Att man kastar in handduken i ung ålder för att man ser att ledarskapet inte håller i sig. Och sen att man i praktiken faktiskt tillämpar det här med hållbarhet. Vi pratar om en aspekt som det kan fallera på ganska snabbt, är till exempel work-life balance. Och det säger jag jätteofta i liksom vardagen. Både inne där jag jobbar i den branschen, i advokatfirmebranschen och också med de företagen som vi jobbar med rådgivning. Det här med övertid och jobba sent eller representera 3-4 gånger i veckan och ta ut kunder och komma hem till sin familj lite halvlullig. Är det hållbart? Liksom, är det gott ledarskap? Ja, men då, det är bra, det är karriär, det är framåtanda. Och man börjar med vissa värderingar men man kanske lämnar 10 år senare med helt andra värderingar. Så att jag tror också att det handlar om att försöka liksom väga och mäta vad det är för företag vi har och hur pass det väl matchar det vi lovar i då, uppförandekoden eller i övrigt. För att, det här som jag pratade om nu, om representation till exempel inom vissa branscher, finansbranschen till exempel. Det slår ju rakt ut på familj och även barnens rättigheter. Och där kommer ju barnkonventionen in. Mm. Om vi då säger att vi respekterar barnkonventionen, passar det sig då att våra anställda är ute 3-5 gånger ibland i veckan och representerar och kommer hem sent på kvällarna. Och kanske går in i någon slags alkoholism. Det här är också hållbarhetsfrågor liksom, som vi måste besvara. Så det, om vi går ner till det praktiska på den nivån, på marknivån, så handlar det om ganska jobbiga saker till slut. Utresor med företag när vi är ute och representerar i andra länder. Vad gör vi när vi är ute och representerar till exempel? Så det är liksom de frågorna som måste besvaras också. Mm.
Jag tänker att när jag lyssnar på bägge er, eller på er alla tre, att det handlar väldigt mycket om mindset och väldigt mycket om att skapa en medvetenhet. Att man kanske inte själv är medveten om hur man själv beter sig och varför man gör det. Och i min värld så finns det bara en lösning på det, och det är dialog, samtal. Och sen att öva sig på andra typer av beteenden. Jag var ute hos en kunde, gjorde ett kunduppdrag igår. Och körde en workshop 20 mil från Stockholm. Och då hade vi en stund innan vi skulle köra igång, och då pratade vi om hållbarhetsfrågor, och jag berättade att jag skulle göra den här poddinspelningen. Då berättade en av killarna som satt där, ja, det här med hållbarhet, jag har inte riktigt förstått vad det är för någonting. Och jag har varit rätt skeptisk faktiskt, jag tyckte att det varit mest flum och snack. Och sen var det så att jag fick ett nytt jobb, och då skulle jag ju pendla. Och då tyckte ledningen att jag skulle liksom ta tåg istället. Och jag var oerhört kritisk. Varför ska jag göra det? För jag har alltid kört bil. Han förstod inte varför han skulle göra det. Tills han började att ta tåget. Och då var det som någon sorts polett trillade ner hos honom själv. Dels att han upptäckte att gick mycket fortare, det var mycket billigare, han fick mycket mer gjort. Och han blev helt plötsligt mer intresserad av frågan som sådan, att ja, men jag kanske kan ändra mitt beteende, och hur påverkar andra saker som jag gör, andra val jag gör. Så den poletten hade trillat ner hos honom, och det är väl det vi behöver försöka skapa. Fler poletter som trillar ner.
Vi brukar prata själva om att prata inte om andra, prata med andra. Mm. Men pratar du om andra, så prata positivt. Lyft de positiva sakerna. Och då får du den här beteendeförändringen att ske. Och det kan du göra i vardagen. Självklart ska vi jobba på en global nivå och göra också det. Men det börjar faktiskt i vardagen. Mm. På mitt egen arbetsplats så kan jag som individ göra skillnad här. Mm. Så jag håller med. Mm.
Mm. Jag tror att prata positivt, men också förr eller senare kommer du frågan, när ska vi besvara de här frågorna? Att ta så tidigt som möjligt de tunga frågorna också och besvara dem. Liksom att, jag tror inte, det håller inte med de nya generationerna att sticka, liksom, sopa under mattan, utan låt oss prata. Jag tror att det är det som är dialog. Men också att våga ta de lite tyngre frågorna.
Ja, våga ta det som faktiskt är jobbigt och obekvämt.
Och sen upplever jag mycket, definiera utveckling. Vad är utveckling för dig? Jag var i Shanghai förra veckan. Och det jag ser i Shanghai från det jag såg från för 15 år sedan gör att det vrider sig i magen på mig. Shanghai var ett område som var ett jordbrukssamhälle. Idag är det liksom ett samhälle av plåtburkar av alla möjliga storlekar. Är det utveckling? Det är sånt jag ser liksom i många delar av världen som jag reser till. Barnen i dessa länder har, Världshälsoorganisationen har satt en prognos att barn i Indien och Kina, var femte barn i Indien och Kina i princip, har en slags så att säga, start eller begynnelse på KOL. Inte astma utan KOL. Är det utveckling? Jag tror att vi once and for all måste definiera utveckling nu. En gång för alla. Det är alla möjliga nivåer. Allt från det barnet som ser sin mamma eller pappa komma hem sönderstressad och halvlullig eller alkoholiserad varje kväll, till de barnen som växer upp i de här fenomenen som vi nu kallar för emerging markets. Det är liksom högt och lågt, men vi måste ställa de här frågorna. Och ibland känns det tungt i hjärtat. Jag håller liksom inte helt med att vi alltid, och jag tror i vardagen så ska vi vara positiva, men vi måste besvara de här frågorna. Vad är utveckling på riktigt? Är Shanghai en utvecklad stad och hållbar enligt alla de 17 målen till exempel?
Jag tycker att de här målen de symboliseras med en ring, och det är väl lite grann där vi vill komma, tänker jag. Det är en cirkulär ekonomi eller ett cirkulärt flöde. Idag har vi en linjär ekonomi och vi förändrar våra lagstiftningar för att putta lite grann på den linjära ekonomin. Vi kommer behöva ett systemskifte. Mål 17 handlar väldigt mycket om partnerskap på global nivå och identifiera vad är min del i den här cirkulära ekonomin. Vad är min del i en cirkulär flöde? Jag tänker på Konjunkturinstitutets rapport här som kom förra veckan. Lite bedrövad. Där skulle jag vilja att de fick ett annat uppdrag. De skulle få ett uppdraget att bestämma hur ser en cirkulär ekonomi, vad kommer att krävas? För nu var det bara putta på befintliga styrmedel. Och det här är ju en jätteviktig fråga. Och jag tror att de globala målen tillsammans med de svenska miljömålen kan bli den här kraften om man kan få ihop det här. Rätt styrmedel helt enkelt.
Nej, jag håller helt med Per där. Att den här cirkeln är ju det som ska vägleda oss nu. Verkligen. Och det hjälper inte att säga att... jag brukar också ta apropå klanka ner på de befintliga lagstiftningarna eller styrmedel som finns idag. Jag tänker en sån nedklankning som jag brukar ge vår aktiebolagslag, som säger ju att avkastning ska visas tremånatligt, kvartalsmässigt. Det håller ju inte om vi ska titta på den här cirkeln och de här 17 målen. Vad är det då som behövs? Och det är den frågan som vi ska ställa och försöka hitta svar på. För det är ett paradigmskifte nu som krävs också liksom i företagens tänk. Men vad är det för styrmedel då som behövs? Och vad är vi beredda på att uppoffra?
Och här tror jag att civilsamhället tillsammans med policymakers, tillsammans med i det här fallet och företagen, måste sätta sig ner runt samma bord och prata. Och det är först då vi kan hitta de här lösningarna. Jag är själv lite irriterad över kommunernas självstyre. Det låter jättebra att man får styra själv, men det blir suboptimeringar. Och det blir inte cirkulärt, utan det blir det för att jag löser problemet jag ser. Det vill säga det vi kallar för 432-kilosfrågan. Istället för att lösa de stora resursfrågorna som skapar riktiga förutsättningar att minska klimatavtrycket eller skapa en förutsättning för att återvinna på riktigt cirkulära flöden.
Här tror jag det är oerhört viktigt också att tänka på kompetensen. För vi kan inte bara anta att alla... En anledning till att man kanske som kommun eller anställd på en kommun inte resonerar kring just det här cirkulära är för att man kanske inte har kunskapen. Vi måste också snabbt som attan investera i en kunskap i de här frågorna. Och inte bara anta att vi behärskar alla 17 målen. De 17 målen, om man tänker på dem i silos, så är det 17 tunga discipliner. Och det blir ännu tyngre om man tänker på dem i en kugghjulsprocess. Men vi måste nu erhålla kunskap i de här frågorna.
Men om man tänker sig nu att kanske de som lyssnar och andra företag, chefer, ledare inom olika typer av branscher, både kommun men även i näringslivet, tänker att men den här visionen låter ju fantastisk, för det tror jag inte det är många som inte skriver under på, att vi vill ha en bättre värld, den ska vara mer hållbar, den ska hålla för nästa generation och så vidare, och vi ska stärka människors möjligheter till ett bättre liv överallt. Det tror jag att de flesta kan skriva under på. Men hur gör man, tror jag, i nästa fråga då? Var börjar man? Om man har den här fantastiska visionen som alla kan skriva under på och säga att men, det håller jag med. Men jag vet inte var jag ska börja. Var ska jag börja som företag? Stora företag känns som att de har väl ett annat maskineri och en högre kompetens. Men mellan stora och mindre företag, vad har ni för råd eller tankar kring? Hur gör man för att börja tratta ner det där till något konkret och praktiskt? Hur börjar man jobba?
Mm. Till en början blir det ju en ledarskapsfråga även där. Det kan vi inte komma ifrån. Annars blir det lite nitty-gritty. Mm. Som ett mindre bolag kan du både jobba genom filantropi, som Per sa, stötta organisationer som WaterAge som har ett sånt tydligt mandat ifrån till ett så tydligt mål, till exempel. Men se också hur du påverkar. Gå snabbt in och försök att dela upp din påverkanssfär. Hur du påverkar 17 målen. Hur du kan mitigera din påverkan och minimera de riskerna. Här är det så att du påverkar hav och land till exempel. Eller hav och fiske till exempel. Är det marina? Då kanske det är det du ska fokusera på. Är det så att du är ett litet företag med otroligt mycket utresor i omvärlden. Du kanske är en liten konsultbyrå. Finns det möjligheter att dra ner på de resorna? Kan ni köra videokonferenser istället? Finns det någonting i era resor som inte uppfyller de sociala målen till exempel? Köper vi väldigt mycket sex när vi är ute utomlands till exempel? Tänk i hur du påverkar. Och sen på bidragssidan, hur kan du bidra? Men jag tror att för små företag är det nog väldigt viktigt att fundera på hur man påverkar till att börja med. Och försöka mitigera de aspekterna. Det är mitt råd till att börja.
Mm. I vårt företag så finns ju i vår affärsplan så finns ju då både Agenda 2030 och de svenska miljömålen med som en väldigt viktig del på översta nivån. Det här pratar vi till och med på styrelsenivå. Styrelsen är väldigt intresserad av framtiden och då blir det de här frågorna som är i fokus. Vad väntar härnäst? Hur ser vår affärsplanering ut för vad som komma skall? Man är inte intresserad av att prata så mycket historia, utan det är framtid framförallt. Och jag tror det där frågan måste hamna. Det är först då du får det att det blir också en del av affären. Det är då vd får en instruktion att det här är viktigt. Mindre företag, absolut. Jag tror det går att göra de små företagen stora möjlighet att slå sig fram. Är att just visa på konkreta lösningar. Så det här är de stora företagens skräck. Och de små företagens möjlighet. Det är väl min så här spontan analys av det hela.
Mm. Jag tänker att vi ska börja avrunda detta spännande samtal. Jag tar med några saker som vi har pratat om idag som jag tycker jag vill lyfta fram en gång till. Det ni sa tidigare om det här med bidra och ansvar. Bägge sidorna. Båda tar sitt ansvar att förstå hur man påverkar, vad man påverkar, vem man påverkar och på vilket sätt. Det känns ju väldigt viktigt att vara medveten om. Och som Helena sa tidigare, att föra en dialog hela tiden kring detta för att öka medvetenheten i hela organisationen. Ända upp på styrelse- och ägarnivå, definitivt. Men även att förstå att man faktiskt kan bidra och påverka på ett positivt sätt också. Att hitta och mappa var man kan påverka. Att se över sin egen organisation och titta på vilka beteenden har vi som råder. Vad kan vi tweaka, vad kan vi gå in och skruva på någonting för att bidra till något av målen. Och kanske att inte tänka att vi måste bidra till alla 17 samtidigt. För det känns som nästan en omöjlighet faktiskt för de flesta. Men att fundera på var är det vi kan skapa en påverkan som är positiv.
Precis, för alla påverkar något och några av de 17 målen. Jag menar bara en grej. Alla påverkar mål 15. Vi alla har ett ekoavtryck på individuell nivå. Mm. Hur kan vi minimera det?
Mm. Jag tänker ta upp den sista grejen med min goodiebag här. Och det är faktiskt en lösning. Det är en cirkulär lösning och naturen har ju begåvat oss med de enda som har kunnat begå oss med riktigt cirkulära lösningar. Och jag har faktiskt med mig en liten honungsburk till var en av er. Mm. Men det här är då bikuper som finns på vår gård som härstammar då från Ragnars tid när han köpte in gården. Som idag är huvudkontoret. Och så vi har alltså i det här fallet 5 bikuper som står där utanför och producerar i det här fallet honung. Direkt från naturen till er alla och jag önskar en god jul.
Oj. Tack så mycket. Ja, det var ett fint avslut. Ja, jag har också en sak jag skulle vilja säga faktiskt innan vi knäpper av mikrofonen som jag tänker på. Det är vårt ansvar och våra möjligheter att bidra också som individer. Och att det faktiskt kokar ner till det och hur vi agerar som konsumenter och individer och vad vi gör för val. För om vi ändrar våra val och vågar ta kanske obekväma beslut Som den här killen som tog tåget istället för bilen och lärde sig något av det. Men man kan ta en massa sådana beslut i sin vardag. Mm. Som kommer att påverka företagen. Så att de måste resonera annorlunda. Ta ett större ansvar. Tänka mer i det här bidragsperspektivet. Så att vi kan verkligen göra någonting. Bidra och ta ansvar ner på individnivå. Och det kändes ännu tydligare nu när jag lyssnar på er. Hur viktigt det är om vi ska få till det här paradigmskiftet.
Mm. Ja, instämmer helt. Tusen tack för att ni var med oss i detta spännande, viktiga samtal så här när världen ser ut som den gör och i jultid som vi spelar in detta avsnitt. Tack Parol och tack Per. Tack Lena.
Tack Marie.
Vi hörs alla lyssnare. Tack för att ni var med oss.